finns väl ingen melodi i arbete?
Jo, det är just vad det gör det. Varje yrke har sin melodi. Fast det behövs förstås lite arbete för att hitta den.
Nu hörs det, va? Helena, titta utanför du.
Ja, visst hörs det. Och du lyssnar på dagens Arbetets historiepodd. Jag heter Jonas Norling. Och det Helena ska titta efter utanför, det är kvinnodistriktet inom Beklädnadsarbetarnas förbund som är på väg in på möte. De ska strax dra igång, men först har presidiet ett meddelande.
Vill alla vara vänliga och ta plats? Ja, är vi beredda att återuppta förhandlingarna då, så går vi vidare med motion 1. Men innan vill jag göra reklam på Lars Fureheds vägnar. Han har lovat att ordna lite luft i det här rummet åt oss om vi köper Palmes bok. Och dessutom är Palmes bok till halva priset bara nästan 15 kronor istället för 29,50.
Året är 1974 och det är tydligen fortfarande inte konstigt att en man utlovar bättre ventilation åt kvinnor om de köper en bok skriven av ytterligare en man. Visserligen tycks det vara ordentlig rea på den här boken och visst är det här en slumpvis utvald inspelning, men den är samtidigt väldigt symbolisk för kvinnornas roll inom arbetarrörelsens historia. Det har varit männens värld mycket, mycket länge. Och i det här avsnittet ska vi ge oss ut på en ljudjakt som förklarar hur och varför kvinnorna redan från början hamnade i bakvattnet.
Vi har ju redan idag vissa svårigheter i Luleå att klara bostadsfrågan för familjer när det gäller inflytande arbetskraft. Och skulle man då i en större utsträckning kunna nyttja sig av kvinnlig arbetskraft inom järnverket, så slipper man ju det problemet eftersom vi har god lokal tillgång på just kvinnor.
I det här radioinslaget från 1973 så diskuteras bristen på framtida arbetskraft vid Norrbottens järnverk i Luleå. Och som du hörde så verkar de lokala politikerna förorda en befintlig råvara, det vill säga kvinnor. Låt oss lyssna vidare.
Alltså både den kvinnliga arbetslösheten som har ökat på de senare åren plus bostadssituationen skulle tala för kanske en tiodubbling av andelen kvinnor på järnverket.
Ja, det är, vill jag säga, ett starkt önskemål från vår sida att komma någonstans dit hen.
Har ni framfört de här synpunkterna till järnverkets ledning?
Det pågår ständiga överläggningar med järnverket. Vi har kanske inte tagit upp det i samband med de nya planerna, men det är ju ännu på utredningsstadiet och det är gott om tid för oss att börja diskutera den frågan.
Ja, disponent Jan-Olof Edström, klarar ni av det här, den här tiodubblingen av antalet kvinnor på NJA?
Ja, vi skulle inte göra det i dagens läge, för vi har inte till exempel personalutrymmen till kvinnor på det sättet. Vi började ju med intagning av kvinnor i produktionen här för 2,5 år sedan. Och vi ökar ju det successivt.
När klarar ni av det här då?
Ja, tiodubbling, det tror jag blir svårt i den här typen av företag. Men att vi kan öka, det tror jag nog.
Nu gick det ju inte så bra för Norrbottens järnverk. Bara 5 år senare, 1978, så upphörde hela företaget som självständigt bolag och överfördes istället till SSAB. Om det berodde på ovilligheten att använda kvinnor som medarbetare, det ska jag låta vara osagt. Men bortsett från det tidstypiska i att låta 3 män diskutera kvinnors närvaro i industrin, så är det också intressant att just den här ljudupptagningen återfinns i Olof Palmes efterlämnade handlingar i Arbetarrörelsens arkiv. Där hittar man också den här inspelningen från ett annat radioinslag samma år, alltså 1973. Det handlar om fackförbundet Metall som har fattat ett historiskt beslut på sin kongress.
Av förbundets 400 000 medlemmar är 60 000 invandrare. Nu fick de för första gången in en representant i överstyrelsen. Det är för övrigt första gången det hänt i ett LO-förbund. En invandrare, och han är naturligtvis man. Det finns lika många kvinnor som invandrar inom Metall, men de har ännu ingen representant så högt upp i hierarkin.
Ja, 1973 rapporteras det alltså om det historiska beslutet att ett LO-förbund valt in en invandrare i sin ledning. Men samtidigt påpekas alltså att det stora fackförbundet Metall fortfarande inte bereder plats åt kvinnor på samma sätt. Att det här konstateras av den manliga programledaren tyder ju dock på att någonting håller på att hända. När den här podden spelas in, ja då har IF Metall som förbundet numera heter en kvinnlig förbundsordförande sedan många år. Och på den senaste kongressen så beslöts att IF Metall numera är ett feministiskt fackförbund. Men nu ska vi istället blicka ännu längre bakåt i historien, för det är dags att gå på en annan kongress.
Kongressen ber att få hälsa Tage Erlander återigen välkommen till våra förhandlingar.
Det här är Lisa Mattsson som svingar ordförandeklubban på det socialdemokratiska kvinnoförbundets kongress. Året är 1968 och nu ska den snart avgående partiledaren och statsministern Tage Erlander förklara varför kvinnorepresentationen är så dålig i hans parti.
Och jag skulle vilja be Tage tala om vilka målsättningar har partiet för kvinnorepresentationen överhuvudtaget, alltså inte bara i riksdagen. Vi utgör ändå mellan 55-56% av valmanskåren. Har partiet diskuterat detta och satt upp något handlingsprogram för större jämlikhet på den punkten?
Den här utfrågningen som Lisa Mattsson talade om, det var ju alla de politiska partierna representerade. Och då var det ju absolut nödvändigt för mig att tala om att hur dåliga vi än var så var vi bäst av de politiska partierna. Vi hade en större representation än de andra. Och det var nödvändigt att säga det så att de inte skulle sitta där och inbilla folk att de var några speciella förkämpar för den kvinnliga rättvisan. Men det kan man väl utan vidare, och det sa jag då också, säga att även om vi har den bästa representationen i riksdagen ur kvinnosynpunkt så är vi ju inte nöjda. Och jag är lite överraskad över att Lisa har fått den uppfattningen att nomineringarna nu skulle komma att leda till en minskad kvinnorepresentation. Jag har inte fått någon sammanställning, men på de platser där man var lite orolig för det så tycker jag nog att det har klarat sig något sånär hyggligt. Och så har ju en rad, framförallt unga kvinnor, fört fram. Jag hade tillfälle att studera effekten av det när statsminister Koivosti i Finland satt med flygplanet. Då hade högern en stor annons i Expressen. På vänstra sidan så var det tre mycket, jag måste medge det, mycket söta flickor som representerade, alla tre representerade det socialdemokratiska partiet. Och då sa han, är de, att de kan vara så korkade på Expressen så de publicerar på ena sidan en tråkig och torr annons och på den andra sidan tre unga livskraftiga representanter för det socialdemokratiska partiet. Ni måste av det numret ha fått många, många tusen röster. Och jag sa att det behöver vi också så att han kan vara lugn.
Ja, där hade Tage Erlander antagligen väntat sig skratt från publiken, men tystnaden är talande. Men det skulle skrattas desto mer åt den åldrande statsministern kort därefter. Här får han nämligen en fråga av riksdagsledamoten Nancy Eriksson, känd inte minst från sitt starka engagemang mot kärnvapen.
Anser partiordförande att kvinnor ska syssla med speciella frågor? Jag tyckte jag skymtade lite av det hälsningsanförandet, att vi hade varit så duktiga när det gällde sociala frågor. Är vi bakom annars?
Nej. Nej. Alltså, då hade nog Nancy inte hört på vad jag sa. Därför att jag poängterade just det, att ni inte sysslade med framförallt kvinnofrågorna, utan gav en särskild eloge åt det för att ni hade tagit upp sådana frågor som många karlar tror att bara de kan begripa sig på. Atombomben, u-hjälpen. Och sen så tillräckligt med att säga det jag nyss sa till Lisa, att det fina med kvinnoförbundets attityd till de så kallade kvinnofrågorna är att ni ser dem ur den allmänna jämlikhetsideologins synpunkt. Jag är övertygad om att ni kommer att slåss för alla underlägsna grupper i samhället, karar som män. Men vad jag sa, och som möjligen... Ja, det ser man. Kvinnan är fortfarande bortglömd i de politiska sammanhangen. Det är fantastiskt. Det är nästan, jag måste trösta mig i glaset. Ja, alltså, karar och fruntimmer om jag får säga det. Vi ska behandlas lika.
Ja, där lämnar vi statsminister Tage Erlander och hans freudianska felsägning på det socialdemokratiska kvinnoförbundets kongress 1968. Men vi fortsätter jakten på kvinnorna i arbetarrörelsens historia och stannar därför till 6 år tidigare hos en annan känd socialdemokratisk kvinna.
Det är naturligtvis tillfredsställande att upptäcka hur mycket uppriktigare kvinnorna nu välkomnas på arbetsmarknaden, både av arbetsgivare och av den allmänna opinionen. Och på kvinnornas egen sida så finner man det ju uppmuntrande att kvinnorna inriktar sig på att ta ett jobb, inte bara som en kort sladd efter yrkesutbildningen, utan också att gå tillbaka till arbetet efter de aktiva moderskapsåren.
Det här är Alva Myrdal som i en tv-intervju 1962 alltså spår en ljus framtid för kvinnorna. Och nu ger hon några tips till framgång.
Botemedlet för de svårigheter kvinnorna fortfarande må ha i arbetslivet heter helt allmängiltigt utbildning. Kvinnorna måste helt enkelt göra sig oumbärliga. Särskilt säkra kan de vara om de följer långtidsutredningens råd och söker sig till serviceyrken och vårdyrken som säkert, definitivt säkert i framtiden kommer att behöva mer arbetskraft. Sjukvård och lärargärning, det är väl bra att veta. Men hur egendomligt det än låter, så är nya yrken också säkra yrken.
Utbildning och strategiska vägval, ja, det var alltså nycklar till framgång för kvinnan, menade Alva Myrdal 1962. Och det är väl svårt att säga emot så här med facit i hand. Men låt oss fortsätta vår ljudresa bakåt i tiden på jakt efter den genusdebatt som skapat dagens svenska samhälle. Nu ska vi återbesöka en kongress, men i en annan del av arbetarrörelsen.
En annan fara som jag också har uppmärksammat som är ganska stor, det är att splittringen i hemmet tilltar oerhört.
Det här är Vera Kämpe från Göteborg och hon talar om kvinnornas ställning på kommunistpartiets kongress 1951. Och även om inspelningen är raspig så är hennes budskap desto tydligare.
Istället för att makarna gemensamt skulle rikta sina krafter utåt mot den gemensamma fienden, så riktas den inåt mellan mannen och hustrun i hemmet. Där blir det splittring och osämja. En kvinnekamrat sa till mig för inte så länge sedan att den tråkigaste dagen i veckan, det är den dagen hon ska ta emot matpengarna av maken. För hon kan inte tiga och säga att nu räcker inte matpengarna, hon måste säga det. Och då fräser han bara av och säger, vad ska jag ta pengar ifrån? Min län räcker inte till mer, du får nöja dig med det där. På det området så har våra manliga partikamrater en mycket stor öppna fylla. Ni måste i denna situation vända er mer till era hustrur, hjälpa dem med bekymren, tala med dem om den och visa dem utvägar till eländet. Ni är tvungna att göra det, kamrater, om vår front ska förstärkas. Vi måste således nu ta sikte på att bedriva ett mer medvetet, mer organisatoriskt medvetet enhet för massarbete bland kvinnorna. Det är svårt att få kvinnorna till det kommunistiska partiet. Det är svårt. De tror inte på partiet som ett demokratiskt parti. De tror inte på partiet som ett frihetsvänligt parti. De tror att vårt parti är ett våldet, ett hatet, ett blodets parti. Men då har vi ett verktyg. Vi har ett utomrättet verktyg i kampen för att vinna kvinnorna. Och det verktyget, det är Svenska kvinnors vänsterförbund.
Svenska kvinnors vänsterförbund bildades 1914 med parollen mot krigspsykos, för demokrati och kvinnors likställighet. Och förbundet hade då namnet Frisinnade kvinnor och det var en liberal organisation. Namnbytet till Svenska kvinnors vänsterförbund skedde 1931 för att då tillsammans med socialdemokratiska kvinnor skapa en radikal kvinnoorganisation. Men efter andra världskrigets slut 1945 började alltså även kommunistpartiets kvinnor söka sig till det här förbundet. När man lyssnar på kommunisten Vera Kämpe 1951 så blir det framförallt tydligt varför partiets medlemmar skulle engagera sig i Svenska kvinnors vänsterförbund.
Således är alla utsikter för, och jag tror säkert att vänsterförbundet i Göteborg kommer att bli Göteborgs största kvinnoorganisation. Att det kommer att bli den verkliga massorganisationen för kvinnorna. Vad denna organisation ska innehålla politiskt, ja, men det är ju vår uppgift att ge den politiskt innehåll. Det är vi som ska ge appellerna. Det är vi som ska ge riktlinjerna. Och därför vill jag också uppmärksamma våra kvinnliga kamrater på detta. Att inte vi blir i likhet med vad vi har en hel rad exempel bland de manliga kamraterna på. Att när de får uppdrag utav partiet i massorganisationerna, då blir de fackföreningskommunister och hyresgästkommunister och alla möjliga slags kommunister. Men icke partimedlemmar. Det måste vi vara i första hand. Och dessutom vill jag också peka på en annan sak som inte bara gäller kvinnorna, utan det gäller oss alla. Ju bättre marxistiskt skolade vi är, ju bättre skickade är vi att göra enhet om massarbete ute bland massorna.
Ja, det blev rungande applåder för Vera Kempe på kommunistpartiets kongress 1951. Men för Svenska kvinnors vänsterförbund så fick det här vägvalet stora konsekvenser. Många ledande liberala och socialdemokratiska kvinnor lämnade organisationen, som därmed aldrig blev den progressiva massrörelse som den kunde ha blivit och som kvinnofrågan då kanske hade behövt. Svenska kvinnors vänsterförbund finns hur som helst kvar än idag. De har i dagsläget 200 medlemmar. Men nu är det dags att gå vidare i den här ljudresan. Det känns som om vi verkligen måste börja från början i vår jakt på svar. Varför hamnade kvinnorna i arbetarrörelsens bakvatten och när började det här?
1882 hölls det första talet av en kvinna offentligt i arbetarrörelsens historia. Det var på ett folkmöte i Limhamn där 150 personer var församlade. Tidningen Folkviljans referent betonar att mötet fick en särskild betydelse därigenom att en kvinna uppträdde som talare och i varma ordalag uppmanade kvinnorna att delta i den påbörjade sociala kampen samt att läsa tidningarna och inte hoppa över det politiska. Den slutar med förhoppningen att isen nu skulle vara bruten för kvinnans deltagande i omorganisationen och förbättringen av samhället. Uppmanade talarinnan att bilda en socialdemokratisk kvinnoförening i staden. Men en sak glömde tidningen, och det var att sätta ut hennes namn. Antagligen av hänsyn till hennes rykte. Till en kvinna som talade offentligt på den tiden fick bereda sig på mycket obehagligheter och mycket smälek.
Där är Aina Nilsson. På en inspelning från slutet av 1930-talet så håller hon en studiecirkel om kvinnors historia inom arbetarrörelsen. Och där får vi lära oss en hel del.
1884 bildades Skandinaviska tobaksarbetareförbundets avdelningar. På tobaksfabrikerna arbetade, som vi vet, övervägande kvinnlig personal. 1885 bildades Blek- och färgerifackföreningen i Göteborg. Redan vid starten beslöt man att inbjuda de kvinnliga arbetskamraterna, men de fingo bilda en sektion eller filial av fackföreningen. 30 kvinnor skrev in sig omedelbart. I Bokbinderiarbetareförbundet som stiftades år 1872 fick kvinnorna visserligen vara med från början, men det dröjde länge innan de kunde yttra sig fritt. Typografiska föreningen som existerade sedan 1872 beviljade kvinnorna inträde som medlemmar i november 1886 och begärde samtidigt lika lön för lika arbete.
Typografiska föreningen skulle sen bli en del av det fackförbund som idag heter GS-facket. Men Aina Nilsson har mer att berätta ur historien. När var till exempel den första kvinnostrejken i Sverige?
1887 förekom en ren kvinnostrejk vid sockerbetsodlingen i Sebyholm, nära Landskrona. Det var 200 smålandskvinnor och de lyckades också förbättra sina villkor något. Alla detaljer saknas, säger tidningen den 12 november. Men man kan förstå att det måste ha varit bra usla hundlöner när småländska kvinnor av sin förtvivlan drivits till strejk.
Okej, men hade konflikterna då i slutet av 1800-talet någon annan betydelse för dåtidens arbetarkvinnor?
1891 kännetecknas av de stora föreningsrättsstriderna och kvinnorna slapp minsann inte undan. Det var strejk inom Skandinaviska tobaksarbetareförbundet i Göteborg, vid hattfabriken i Sundbyberg, vid bryggerierna i Stockholm, vid Rörstrands porslinsfabrik. Funktionärer inom fackföreningsstyrelserna tvingades emigrera, emedan de vore prickade och inte kunde få arbete inom landet. Styrelsen vid Reimersholms yllefabrik avskedades och så vidare i all oändlighet. Arbetarna förstod då nu mer än förr att de måste ha kvinnorna med sig om det skulle lyckas. Ty man anställde på sina håll oorganiserade kvinnor under strejktider. I allmänhet tycks hantverkarna ha varit mer obenägna att släppa in kvinnorna i sina fackföreningar än fabriksarbetarna. Som ett litet exempel kan jag nämna att arbetarna på en tapetserarverkstad ställde till med strejk för att en kvinnlig lärling antagits. Det fordrade att hon skulle avskedas.
Var det så inom alla fackförbund?
Inom tobaksarbetarbranschen var det visserligen män som tog initiativen att bilda fackförening i Stockholm. Men det inbjöd då genast kvinnorna att delta. Det sände ut ett cirkulär till de kvinnliga kamraterna med överskriften Ärade damer. En fackförening kom till stånd och många duktiga kvinnor kom fram ur tobaksarbeterskornas led. Den mest kända är Alina Jägerstedt som bland annat representerade sin fackförening vid Socialdemokratiska förbundets konstituerande kongress i april 1889. Hon beskrivs som en sällsynt präktig och begåvad kvinna.
Alina Jägerstedt, hon var det enda kvinnliga ombudet när Socialdemokratiska partiet sedan bildades 1889. Och hon brukar tillskrivas beslutet att partiet redan från början var öppet för såväl män som kvinnor. Men det måste ju finnas andra kvinnor, mer bortglömda pionjärer ur historien. Eller vad säger Aina Nilsson?
Hilda Lock var ensam fackföreningsmedlem på Bekens fabriker. Hon inkallades till arbetsgivaren som fordrade att hon skulle avstå från fackföreningen. Då hon vägrade blev hon omedelbart avskedad. Alla arbetarna på fabriken strejkade trots att de var oorganiserade. Konflikten bilades så småningom, men Hilda Lock återtogs inte i arbetet.
Hilda Lock skulle man ju vilja veta mer om, men det får bli en annan gång. Men vad säger då Aina Nilsson om framtiden för de arbetande kvinnorna?
För närvarande utgör det kvinnliga inslaget 15% av landsorganisationens medlemsantal. Det medges gärna att det är en upprörande liten siffra. Men när man vet vilka svårigheter som mött kvinnorna, inte bara inom deras egna led utan också från männens sida, kan man ju förstå varför förhållandet är så. Vi har bara att reparera skadan.
Ja, så sa alltså Aina Nilsson i sin studiecirkel i slutet av 1930-talet. Och där fick vi också antagligen svaren på varför det tog så lång tid för arbetarkvinnorna att ta sin rättmätiga plats i historien. Det här är förstås inget nytt för dig som lyssnar på den här podden från 2023. Men vi ska avsluta i samma tid som Aina Nilsson höll den där studiecirkeln. Och här kommer ett meddelande från en annan kvinna.
Det är en ganska underlig känsla att veta att jag ska tala till en eftervärld som kommer att se och höra mig långt efter sen jag är död.
Det här är Ann-Margret Holmgren. Hon var född 1850. Hon var en av den svenska liberalismens och rösträttskampens främsta företrädare. Nu är det alltså 1938 och den 88-åriga kvinnokämpen har ett budskap till oss.
Till ämne för mitt korta tal har jag valt mänsklighetens utan jämförelse viktigaste fråga, nämligen frågan om krig och fred. Krig är mänsklighetens grösta förbrytelse och största skam. Så länge världens folk tillåter krig för avgörande av mellanfolkliga tvister, så länge står vi på en ytterst låg kulturståndpunkt. Man må inte låta inbilla sig att krig inte kan avskaffas. För krig är inte någon ofrånkomlig naturkatastrof. Utan beror helt och hållet på ond mänsklig, eller kanske snarare sagt ond manlig vilja. Krigen beslutas nämligen med berått mod av ansvariga statsmän. Man frågar sig ovillkorligen hur det kan vara möjligt att krig i vår annars upplysta tid kan fortfara, fastän man vet att det bara åstadkommer ont. I samma stund som ett krig börjar så är de krigförande dömda att synda mot alla tio Guds bud och tvingas att befria sig från alla mänskliga känslor. Det ges ingen gräns för de grymheter och massakrer som begås i krig. Lika lite som det finns någon gräns för de olyckor och förluster av alla slag som ett krig medför, inte bara för de krigförande själva, men också för neutrala länder som direkt och indirekt drabbas av krigets hemska följder. Både de segrande och de besegrade förlorar oersättliga värden på ett krig. Båda mister de sin kraftigaste ungdom som kunde ha gjort sitt land oberäkneliga tjänster. Och båda framskapar hat och hemkänslor till obotlig skada för kommande generationer. Varför fortsätter man då med krigets ohyggligheter istället för att låta en opartisk skiljedom stå avgöra tvisten som man gör individerna emellan och finner sig väl av? Ja, varför i all rimlighets namn fortsätter folken med krig? Det må man väl fråga. Och varför talar man om ett nästa krig som en avgjord sak istället för att säga att krig ska inte längre få förekomma bland civiliserade folk? Enligt min tro är emellertid den viktigaste förutsättningen för krigets avskaffande att kvinnorna, som dock utgör halva mänskligheten, i tillräckligt antal får delta i regeringar och parlament. Kvinnorna, särskilt mödrarna, har av naturliga skäl större aktning för människoliv än vad männen har. De som har utstått så svåra lidanden för att ge livet åt nya släkten. Dessa dyrbara liv vill de bevara och inte se skällande på slagfälten. Dessutom har kvinnorna alltifrån sin barndom, i motsats med männen, varit vana att utan slagsmål avgöra sina mellanhavanden.
Sa alltså den 88-åriga Ann-Margret Holmgren i sitt tal till framtiden 1938. Ett år senare, då var det andra världskriget ett faktum, och än idag så går det att konstatera att Ann-Margret Holmgren troligen hade rätt i hela sin analys om problemets lösning. Jag heter Jonas Nordling och jag hoppas att det här avsnittet av dagens Arbetets historiepodd har väckt tankar hos dig som har lyssnat. Ljuden som du har hört, de kommer alla från Arbetarrörelsens arkiv, förutom hälsningen till framtiden från Ann-Margret Holmgren. Den återfinns på Kungliga biblioteket. Och på deras sajt filmarkivet.se, där kan du även se henne framföra den här hälsningen. Prenumerera gärna på den här podden i din spelare så missar du inga framtida avsnitt. Vi hörs!